Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har full omgång att se tillbaka på när vi kliver in i landslagsuppehåll. Frida Fagerlund finns med från London. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Testar linjen. Makoto, du finns med här i rummet i Stockholm.
Hallå, testar också linjen här.
Ja, fint. Jag tänker så här, vi måste börja på Anfield den här veckan och... Ja, stormötet. De senaste årens två dominanter, Liverpool och Manchester City, i vad som kanske hela, alltså säsongen så här långt, mest underhållande match. Åtminstone som neutral och sett till kvalitet också. Det var en fantastisk match, framförallt Manchester City i första halvlek och Liverpool i stora delar i andra halvlek. Och det var ju där vi fick se målen också, Frida. Vad tänkte du om den här matchen inför och levererade den på dina förhoppningar?
Ja, men jag tyckte att den levererade på så vis att såna här matcher mellan två topplag ju lätt kan bli lite stängda. Att båda lagen kanske inte vågar ta initiativ riktigt. Men det blev ju, som du var inne på, otroligt underhållande. Och det är väl vissa saker man tar med sig, eller snarare vissa individuella spelare man tar med sig. Och dels är det ju Phil Foden som hade otroligt roligt mot James Milner på högerbacken. Vi kommer säkert mer in på det lite senare. Men den som sticker ut allra mest för mig, det är ju Mohamed Salah. För att det målet han gör, ja, men dels framspelningen till Mané och Manés löpning där vid 1-0-målet var ju magnifikt i sig. Men målet som Salah gör, alltså den tekniken... Och balansen och briljansen, både i sättet han tar med sig bollen på och tar sig förbi, sitter försvararna. Och avslutet i sig, alltså det är ett av de bästa målen den här ligan någonsin har sett. Man var helt överväldigad av att se det där. Så att de två stack ut ihop med Bernardo Silva kanske då, som körde sina tv-spelsekvenser, särskilt under den första halvleken. Det var ju ett ögonblick där när han skakade av sig vad som kändes som 8 spelare ungefär. Så att det var som du var inne på där, att Liverpool var ju, de kom inte alls in i första halvlek, och Man City borde ju ha tagit ledningen redan där, eller i alla fall utnyttjat att man dominerade på det sättet som man gjorde. Men så blev det inte så, och då kunde Liverpool ta sig samman i halvtid, komma ut i andra halvlek och spela med betydligt större intensitet i spelet. Och ja, det var ju skönt att vi fick se lite mål till slut i alla fall. Och det kanske ändå är rättvist att den slutar 2-2. Klart att Man City sett över hela matchen var väl bättre, om man då inte minst ska räkna första halvlek. Men ja, riktigt, riktigt rolig match får man konstatera.
Mm. Alltså Salahs mål håller ju helt med där. Och ska göra det i det tillfället. Nu vart det ju inte 3 poäng av det, men att direkt efter kvitteringen, eller direkt och direkt, men kort efter, var på så här självklart sätt bara bestämt sig, men nu ska jag ta bollen, springa igenom ett helt försvar och göra mål. Och så gör han precis det. Och det var, är ett enormt häftigt mål på alla sätt och vis. Och på något sätt, även om 2-2 var rättvist, så blir det ändå på något sätt lite surt att ett sånt mål inte får ge 3 poäng. Även om City såklart förtjänade, ja, minst en pinne här också, sett i den första halvleken de gör och så vidare. Och sen tycker jag en annan sån här sekvens, individuell sekvens man ändå ska ta upp, är ju den där brytningen på när Fabinho får det där öppna målet i slutet.
Jag tror det är väl det som är... Jag vill säga, 2-2 känns rättvist. Manchester City var nog sett över 90 minuter det bättre laget, men Liverpool känns ändå som de som var närmast segern. Dels med tanke på att man har ledningen 2 gånger i matchen och att Fabinho har den där chansen på slutet där Rodri gör en helt osannolik brytning.
Ja, den är galen verkligen, för det, alltså, målet är ju toköppet.
Ja, det är helt tok. Det är ju, han ska, ja, det är bara rulla in den liksom.
Ja, sen är det väl den här Milner-situationen där som Guardiola i alla fall vill få till också hade del i det här resultatet.
Han var arg, var han.
Ja, men det, jag brast ju ut i skratt när han vände sig mot fjärdedomare Dean och försöker liksom få honom att uttrycka någon sorts sympati, och Mike Dean bara tittar på honom, alltså som att han liksom är helt galen när han nästan vrider sig av ilska. Ja, han ville ju såklart att Milner skulle få sitt andra gula kort där efter tacklingen på Bernardo Silva, och det är nog de flesta som håller med. Jag tror att det som gör att Tierney inte ger honom gul kort, jag vet att Guardiolas teori är att det är Anfield och det är svårt att stå emot trycket där. Jag tror även att Jordan Hendersons involvering kan spela in, för att det ser nästan ut som att han har del i situationen när han egentligen inte har det. Jag vet inte om det är det som lurar Tierney, men annars så, ja, då är det väl klart att det kanske ska vara då ett gult kort, ett andra gult kort, och då får man ju helt plötsligt en annan typ av match där sista tiden, där City ju hade kunnat vara en man med.
Ja. Alltså, det hör ju också till, alltså, riktigt rutinerade spelare som är bra på att ligga på gränsen, de får inte andra gula kort i sådana situationer. Så det är på något, alltså, de lyckas på något sätt komma undan i sådana situationer. Sen undrar man ju om inte Guardiola hade någon så här underliggande frustration över att han dök upp i de där Panama-pappren nu här också och liksom tog ut det också på alltihopa. Att nej, mitt utlandskonto där från Qatar-tiden har blivit allmän kännedom. Kan ju funnits någon sån underliggande frustration hos honom.
Ja, det vet jag inte, men jag tror det fanns en allmän frustration, för James Milner borde ha haft ett gult kort redan på första situationen som inte blev någonting när han klipper Foden. Det var ju verkligen, det var 10-0 till Foden mot James Milner i den här matchen. Han lyckades ju inte stoppa någonting med schyssta medel överhuvudtaget faktiskt.
Och det är ju egentligen den enda, eller det är ju den positionen nu som Liverpool inte har särskilt bra täckning på när Alexander Arnold är skadad. För det är klart att Alexander Arnold hade ju gjort skillnad på så vis att hade han spelat så hade ju City tvingats vara mer uppmärksamma kring vad han skulle göra. Nu blev det ju att Foden kunde ju koncentrera sig väldigt mycket på att bara blåsa framåt, och ja, där hade ju Milner ingen chans.
Nej, precis. Nej, men jag tyckte framförallt i första halvlek att man saknade Alexander Arnold i Liverpools spel, för att de fick inte till den där rytmen på mittfältet, och de fick inte riktig kvalitet i det lite längre passningsspelet upp på forwards, när det var Fabinho, när det var James Milner och Andrew Robertson och så vidare som spelade upp. Joel Matip hade ju väldigt mycket boll och stod för väldigt mycket uppspel. Och där vet vi ju att Trent Alexander-Arnold är oerhört viktig för Liverpool, att han styr mycket av rytmen och passningsspelet från sin högerback, så det saknade man ju. Men,
för det är ju inget problem med att falla djupt, för att det var ju många gånger som Salah nästan var högerback. Men det gör ju ingenting så länge man kan ställa om snabbt, men precis som du är inne på så var det ju det man inte lyckades med. När man väl vann bollen så blev det liksom ingenting av det.
Och det är ju faktiskt, det är ju en sån kombination i andra halvlek. När första målet kommer, där det är Fabinho som, Salah vinner bollen och sen väggspelar med Fabinho som knackar fram bollen till honom och som ger möjligheten då för Salah att för första gången i matchen faktiskt komma rättvänd mot sin back och så bara, lägger den i djup förbi bara och springer förbi och springer sig ren helt enkelt. Det var ju faktiskt första gången som man lyckades med en passningskombination på den kanten.
Och då smäller det direkt.
Och då smäller det direkt, och det är ju det som, det är precis det som Salah och Trent har varit så fantastiskt framgångsrika med att de hela tiden lyckas med att den högerkanten är så framgångsrik.
Mm. För Citys, för Citys del så funkar det ju inte riktigt det här med Jack Grealish skulle ju vara den falska nian. Och,
han kom inte in i matchen.
Nej, han följer för djupt hela tiden så att det kändes som att när Foden väl fick bollen där på kanten så var det alldeles för få som kom i några djupledslöpningar. Det var ju en intressant situation också där det var ju De Bruyne som inte sprang på en djupledsboll när Foden faktiskt slog den. Och istället för att vända sig mot De Bruyne och undra liksom varför löpte du inte på den bollen, så vänder sig Foden till Guardiola som han ju så ofta gör och förklarade liksom att han skulle ha sprungit på den bollen. Det är som att där är liksom hela tiden ett band mellan Foden och Guardiola där Foden känner sig manad att förklara hela tiden varför han gör vissa grejer. Men det initiativet saknades mycket där, alltså det centrala att det kom någon spelare löpande. Och det gjorde ju också att trots att City hade så himla mycket boll och befann sig så ofta där uppe på sista tredjedelen så, ja men det blev för ineffektivt och man fick inte ut tillräckligt mycket av det.
Nej, det blev inte den enda riktiga 100% målchansen i första halvlek var ju Phil Fodens halv, ganska dålig vinkelfri läge.
De Bruynes nickläge.
De Bruynes nick är bra också, absolut. Men där tycker jag Alisson står på den stolpen, har rätt bra koll på den. Jag tycker Fodens friläge är bättre. Han lyckas inte få upp den över Alisson helt enkelt. Men det är inga riktiga 100% målchanser som de brukar spela sig igenom. Så att skulle jag säga att det var Jack Grealish som ändå inte riktigt förstod rollen. Han kom inte rätt in i rollen i alla fall. Han var inte så delaktig som de hade behövt. Och det här snacket om en nia. Jag menar, hade de haft en riktig striker, en målgörare, en boxspelare med tanke på gångerna som Phil Foden faktiskt hade bollen i intressanta lägen och Gabriel Jesus ska säga och när Bernardo Silva liksom vann sina dueller på mittfältet så då saknades det ju faktiskt en focal point längst fram där och Grealish som hamnade lite på mellis hela tiden, det kändes som att det faktiskt kostade kanske City 3 poäng i den här matchen.
Och det var ju lite
samma problem mot PSG också, det här med att man förlorade den matchen med 2-0, men man skulle ju ha vunnit den matchen om man bara hade kunnat få till fler klara lägen och framförallt vara mer klinisk framför målet. Så att det är ju ett problem som de har, som de kommer som de kommer ha nu ju under resten av säsongen om de inte värvar in någon i januari. Så att det är ju lite avvägning också för Guardiola att se till hur ska man konstallera den här fronttrion. För att det är väl klart att han vill ha med Foden. Ja, men Jesus har ju varit bra, alltså sett över hela säsongen. Ja, men Grealish har man köpt in för en massa pengar och han har ju också haft några riktigt bra insatser. Så att det är svårt det där var man ska placera alla.
Det är ju uppenbart att han fortfarande håller på och något sätt experimenterar. Alltså det här Grealish som falsk nya experimentet lär ju inte vara så långvarigt sett till vad det gett för effekt. Men det är ganska konstigt tycker jag ändå hur han i början av säsongen inte roterade särskilt mycket utan spelade Ferran Torres i den där nio-rollen. Och sen
som jag tycker löser det bättre.
Och sen nu senast, han har ju inte ens ett inhopp på senaste matcherna. Nej. Att han är ju på något sätt rakt ner i någon sorts frysbox. Jag vet inte om det är något annat som ligger bakom eller bara Guardiola är missnöjd med att spelare vill ge honom ledigt eller vad det nu kan vara. Men det är uppenbart att Pep inte riktigt vet hur han ska lösa vem man egentligen vill ha där och får man ju se om det är Ferran Torres som dyker upp där och plötsligt får spela igen från ingenstans. Det är ju Riyad Mahrez som hamnar i någon sorts periferi också. Mitt i allt det här. Raheem Sterling skulle läggas till här också. Det är väldigt många alternativ utan att han verkar riktigt veta vad han ska spela förutom att han vill använda Gabriel Jesus väldigt mycket mer den här säsongen med tanke på hans form. Förutom att han vill använda Phil Foden nu när han har kommit igång efter ordentligt.
Får man ju skjuta in att Mahrez spelade ju mot PSG. Inte Jesus, så att...
men för mig, som jag skulle säga, det som jag har sett av den här säsongen så tycker jag att Phil Foden är given till vänster i en front 3. Jag tycker han har varit extremt
absolut
bra.
Är Gabriel Jesus given till höger?
Och jag tycker nog att Gabriel Jesus ska vara den till höger. Jag tycker han är bättre än Mahrez.
Ska du peta Grealish samma... då?
Jag vill peta Grealish just nu. Eventuellt skicka ner honom på mittfältet och ge honom lite mer boll. Men problemet då är ju att du måste peta antingen De Bruyne eller Bernardo Silva, som också är hysterisk.
Eller lägga De Bruyne där uppe, som man har gjort tidigare också. Men då blir det ju fortfarande på något sätt samma problem. För De Bruyne kommer ju söka samma typ av ytor som man alltid gör, oavsett vilken position han får på pappret.
Så är det ju.
Så att vilka spelare du än sätter på vilken position, så är det väldigt många väldigt skickliga spelare som du måste få in i samma lag.
För mig hamnar nog Grealish på bänken just nu. Med tanke på hur bra Foden är. Och att han faktiskt också avgör matcher. Det har inte Grealish gjort så här långt.
Alltså han var ju man of the match mot RB Leipzig exempelvis.
Han har ju inte varit dålig på något sätt i början. Han har ju snarare kommit in ganska bra och snabbt i det, tycker jag. Det är bara att kanske inte ska spela central forwardsposition som liksom utgångspunkt. Mm. Men som sagt, det är svårt om du vill ha Gabriel Jesus till höger, så blir det ju svårt också. Och Foden ska ju in, så då blir det ju svårt att pussla ihop det där rätt.
Mm. Var det något mer vi skulle nämna om den här matchen? Vi har fått en del frågor. Frågorna som rör det handlar ju egentligen om Salah. Mm. Är Salah världens just nu bästa fotbollsspelare?
Ja, du vet att det var Carragher som var inne på det i studion. Mm. Efteråt, att han är det med tanke på siffrorna och sådär. Och, ja, alltså, det är svårt det där också att jämföra med alla spelare. Men det är väl klart att han är en av världens bästa. Alltså, till målet, jag kommer inte kunna släppa det målet han gör där. Det statuerar ju vilken otrolig fotbollsspelare det här är.
Och det som ju också är i en sån här match är ju att när det är två så här bra och så här jämna lag, det som så ofta avgör, det är ju när det kliver fram en världsstjärna typ som Salah, som gör det där lite extra, eller en De Bruyne som jag sett i jättemånga matcher, eller som jag tycker den här Phil Foden, som jag också tycker håller riktigt, riktigt hör. Han nuddar ju på världsklass nu, Phil Foden, tycker jag, i sättet han spelar fotboll på.
Nuddar på världsklass?
Ja, alltså, men hur liksom bred...
Hur mycket bred måste han göra för att
nej, men okej då, jag försöker hålla igen här, för att jag får så mycket skit när man tar i för mycket. Ni vet hur mycket jag älskar Phil Foden och har gjort sen grabben var 15-16 år.
Om vad ska vara riktigt jobbig här, så liksom allt som rör sig på en fotbollsplan i en match mellan Liverpool och Manchester City är ju världsklass. Ja, det ska vara sådana.
Milners insats igår var inte världsklass.
Absolut inte, han hade ändå.
Och då älskar jag ju Milner som min far. Fast han är 5 år yngre.
Nu övervärderar
jag. Jag skulle aldrig kunna ha något annat slags förhållande rent... Jag kan ju inte älska honom som en son, därför att jag ser ju för mycket upp till honom som människa, så han får ju bli min far.
Det blir väldigt rörigt när man kommer upp i åldrarna och inser att fotbollsspelare är mycket yngre än vad man själv är.
Ja, framförallt sådana fadersfigurer som James Milner.
Exakt.
Men hur som helst, ett stormöte som levererade i alla fall. Det är inte alltid det är så, och faktiskt... Manchester City fortsätter att ha, eller rättare sagt Liverpool fortsätter att ha svårt för Manchester City. Det är många matcher nu utan speciellt många Liverpool-segrar. Jag tror att de senaste 7 matcherna, jag tror att Liverpool har en seger eller något sånt där. Så att det har varit tufft för Klopp och Guardiola på senaste.
Men man kan konstatera ändå att den här pinnen, alltså, är ju inte på något sätt krisartad för något av lagen, utan det är ju ett klart godkänt resultat inför fortsättningen, med tanke på hur liksom toppstriden ser ut och hur öppen den faktiskt känns, att ändå få med sig en poäng och att det andra laget inte får med sig alla tre.
Och framförallt att lagen spelar så här pass bra och deras storstjärnor är i sån form så att det finns liksom inga mörka moln vid horisonten som ser oroväd. Det finns inget att vara orolig över för de här två tränarna just nu. De kommer vara med och de kommer vinna de flesta av sina matcher den här säsongen. Så är det ju. Vi tar oss vidare då till Old Trafford, Frida.
Mm, kul. Cool.
Där Manchester United möter Everton. Ett till Manchester, Liverpool. Det där tenderar hända rätt ofta. Det är så här, Liverpool mot Manchester 2 gånger på samma omgång. Jag vet inte, det känns som det har hänt flera gånger de senaste åren. Samma helg. Oavgjort även där. Kanske inte lika muntra miner på tränare. Ja, Benitez var väl nöjd efteråt, men ändå lite smolk i bägaren med tanke på hur ja, men det där sena målet från Jeremina och den knappa offsiden och så vidare. Det kändes som att Everton, trots att Manchester United ju hade skapat mycket mer under matchen och var...
Alltså, innan vi kommer in på matchen måste jag bara konstatera, Jeremina måste börja sluta dansa i sådana där lägen, för han uppenbarligen så jinxar han bara saker med det. Alltså det blir en förbannelse över hans liksom dansmoves efter hela det här i Copa America, när han skulle dansa runt och syka och sen slutade med att de åkte ur. Nu står han där och dansar när han tror att han har gjort 2-1, men är ju själv då faktiskt ganska korkat offside, för att det där är jättedumt att lyckas springa offside i det där läget, faktiskt. Nu är han en mittback, så man kommer undan på det, att han inte är van vid att ligga på rätt linje på så vis i den situationen, men samtidigt, där ska han inte springa offside i ett sånt läge, där han bara petar in bollen i öppet mål.
Ja. Sen borde inte Tom Davis borde inte ha passat överhuvudtaget, han måste ju skjuta där.
Nej, men jag tänkte precis, nu har du samma åsikt där som Ian Wright, alltså jag håller inte alls med. Hur kan man anklaga Tom Davis för att ta fel beslut i det fallet? Det är klart att han ska passa, och det är klart att Jeremina, precis som Makoto säger, ska kunna tajma den löpningen bättre. Det, där skulle de ju haft sitt segermål, definitivt. Mm. Och det säger ju ganska mycket om matchen att Townsend står och säger efteråt att han är besviken på att de inte fick med sig 3 poäng. Och det är väl kanske inte riktigt så man tänker sig att det ska vara när Everton kommer på besök på Old Trafford. Men jag tar ju framförallt med mig Townsends målgest här.
Det var ju en hyllning, sa han efteråt. Han ville hylla en av sina idoler, och att han tyckte det var häftigt att spela mot honom.
Jag undrar om idolen tolkade det på samma sätt.
Det var ju inte perfekt utförd heller. Han kan göra det bättre. Men Cristiano Ronaldo är ju rätt intressant också. Nu inleder han på bänken här, och nästan hela försnacket handlar om att han sitter på bänken och varför spelar han inte och så vidare. Och sen så kommer han in och då gör Everton mål, och sen efter matchen så är Ronaldo först med att lämna planen och gå ut i spelartunneln och muttrar för sig själv. Så att allting kretsar hela tiden kring honom just nu, och det är honom som Solskjaer får frågor om på presskonferenserna efteråt och intervjuerna efteråt. Och det är väl så här det kommer vara. Men det är lite som Gary Neville var inne på i det här fallet, att alltså när Cristiano, när han visar så här tydligt att han är missnöjd med någonting, så lägger det också en press på Solskjaer, för att man undrar, vad tycker egentligen de två om varandra, alltså rent professionellt? Alltså, tycker Cristiano att Solskjaer alltid tar rätt beslut? För att Solskjaer försvarade sitt beslut att sätta honom på bänken med att ja, men ni känner inte till allting, och ni vet inte vilken dialog vi har haft, och det är väl klart att det är så, men när vi har ett landslagsuppehåll som väntar och sådär, där väl i och för sig Cristiano ska spela, men ja, ändå, han får väl i alla fall några dagars ledigt, så kanske man tycker det är konstigt att inte låta honom starta, men samtidigt så, ja, han får ju ändå komma in efter en timme och gör kanske inte sådana där jätteavtryck, så att det är förstås en liten knivig avvägning också. Mm.
Alltså det jag brukar överlag vara ganska... Alltså det brukar alltid... Diskussionen dyker upp om huruvida det var bra för Manchester United att få in Cristiano Ronaldo eller inte. Jag brukar överlag vara ganska lärd mot att om det kommer in bra fotbollsspelare, så klart att det förbättrar lag. Samtidigt, med tanke på vad Uniteds problem är just nu, så är det ju ändå en rimlig diskussion att ta. Liksom vad... Att allting kretsar kring den som kanske på... allra mest i liksom toppnivån är den som liksom med individuella prestationer vinner fotbollsmatcher åt sina lag. När Manchester Uniteds hela grundidé just nu är att individuella prestationer ska vinna fotbollsmatcher. För det finns ju inte så mycket grundtanke bakom det. Åtminstone inte i matcher där man förväntas föra spelet. Och det har ju varit en gammal diskussion också. Och det är ju tydligt att när Ronaldo inte levererar, när Bruno Fernandes inte lyckas leverera och så vidare, eller Paul Pogba eller vem det nu är.
Pogba också på bänken i den här matchen.
Precis. Då vinner inte United fotbollsmatcher när de inte får den här liksom individuella superprestationen i något litet sekvens, i någon liten situation. Och det är ju ett jätteproblem.
Cavani så rostig ut här, tycker jag också, får ett par bra, jättefina nicklägen ju. Där han ju ska göra mål, men jag har varit borta en del och inte riktigt i formen. Det kändes som att är det Ronaldo som får de nicklägena, så
då sitter
de. Då sitter nog båda, tror jag.
Ja.
Faktiskt.
Sen är väl,
det är ju kanske världens allra bästa boxspelare med pannan.
Sen är väl problemet också det här målet som Manchester United släpper in. Alltså hela den kontringen från början till slut. Det är klart att det är bra gjort av Everton, men samtidigt så måste kunna vara lite starkare i de lägena också. Lite.
Nej, men alltså Fred blir ju fullständigt överkörd av Damara Gray i den situationen.
Vilken match han gör.
Ja, han gör ju en fantastisk match, men Fred är ju, alltså det är ju hans mål till att börja. Han får ju liksom ta på sig, för att han är ju först in i första situationen, men är liksom otajmad och med dålig balans, så att först kan då Gray sno bollen av honom, och sen springer han ju fatt honom och förlorar den axel mot axeln i det läget. Det får man ju inte göra, utan blir liksom undanknuffad utav, jag menar, det är liksom inte, vad ska man säga, det är inte den värsta brytaren på planen, Gray. Det ska ju en spelare, en defensiv mittfältare ska kunna flytta på honom i det läget, men för dålig balans, för dålig timing in i den situationen också. Och helt plötsligt så blir det en omställningsläge där Gray hittar fram till Doucouré, som ju också gör det jättefint i sin boll.
Alla gör det jättefint i hela det. Jag tycker liksom grundgrejen i den kontin är att det är en otroligt fin omställning av Everton. Sen håller jag med att sen ska det inte gå så lätt.
Ja, det, är två...
det ser så vackert ut, så har någon gjort någonting fel.
Ja, men Fred förlorar två dueller mot Damara Gray inom loppet av liksom 3-4 sekunder. Det hade räckt med att han hade vunnit en av dem, så hade den situationen aldrig dykt upp. Och sen är det ett jättefint avslut av Townsend till slut också då, med fel fot dessutom väl. Vi skjuter med höger. Han är väl vänsterfotad. Jag kan ha fel. Men det är ett jättefint avslut i alla fall, och De Gea hinner ju knappt, han reagerar ju knappt på skottet, han hamnar ju på hälarna.
Han står ju mest och tittar på sitt försvar och undrar, vart var ni?
Ja.
Det är ju den liksom blicken han har där.
Ja. Men när det gäller försvar så tycker jag nästan att situationen efter där, som sen blir avvinkat då för offside, när Tom Davis, vad hände där liksom?
Det är toktomt.
Det är ju liksom, hela United är ju liksom nedflyttade. Alltså det är ju en fast situation för Everton där de ska ju vara i position. Plötsligt så går det 5 sekunder och sen är Tom Davis fri i straffområdet liksom, antingen med alternativ att själv gå på avslut eller spela in till Jeremina, som då också är först, alltså tröga långsamma Jeremina är först in i den situationen för att vad är det som händer där egentligen? Svårt att förklara, tycker jag.
Det är ju liksom att det inte riktigt finns något kollektiv, det är med problemet att det inte riktigt funkar och det riktigt inte riktigt klaffar för laget som, alltså grupp. Och det är ju det som är Uniteds problem, tycker jag, att de inte har riktigt det här kollektivet som Liverpool har. Individuella kvaliteterna, men de har ju också, deras främsta styrka är just kollektivet, hur de jobbar tillsammans och de fungerar. Manchester City har jättemycket individuell skicklighet, men grundstyrkan i dem är kollektivet. Samma sak med Chelsea och där Tuchel har implementerat med de stjärnorna som de har. United har absolut samma nivå av stjärnor, samma nivå av matchvinnare som de här lagen, men de har inte kollektivet just nu. Och
sen saknar de
det ligger ju på Ole Gunnar Solskjaer.
Ja,
det är också en aspekt i att kollektivet defensivt inte fungerar. Så är det ju. För Rafael Varane har man sett när han var i Real Madrid, att så fort Sergio Ramos inte stod bredvid honom, ja, då kunde det bli ganska svajigt. Rafael Varane är inte den här försvarsgeneralen, han är inte den ledargestalten i ett försvar. Det har han inte visat under 10 år i Real Madrid. Och det vidhåller jag, även om han är en fruktansvärt bra försvarare och gör väldigt mycket rätt och är komplett på alla sätt och vis med sina egenskaper. Så att när han ska leda ett försvar och styra ett försvar, då kan det bli rörigt. Det har man sett prov på förut, och såklart också i en ny miljö, att då kan det bli ännu mer rörigt.
Vi tar oss ifrån Old Trafford till Stamford Bridge, Frida, där du befann dig i lördags.
Det gjorde jag. Det var kul.
Ja. Det satt långt inne, men till slut blev det 3 poäng för Chelsea. 2 sena mål då som avgjorde efter att Chaloba först öppnat målkontot efter bara 9 minuter. James Ward-Prowse satt den från straffpunkten. Sen är det ju det där röda kortet som kommer, det är väl en kvart efter målet ungefär, på Ward-Prowse. Inte så mycket att säga om. Jag har aldrig sett en mer uppvinklad fotsulen så i en, han träffar väl inte super illa egentligen, men med rött kort
Det var väl inte tok mycket protester heller.
Nej.
Så att,
och två sena mål då. Till slut Ben Chilwell som ju var lite olycksgubbe fick ju komma in här istället för Alonso. Olycksgubbe vid straffen först.
Direkt en svag aktion.
En av de mest uppenbara straffar man har sett på länge. Man tycker det är mycket så här, men på var man ser att det är kontakter. Här var det en bensax på stödjebenet.
Men jag tycker det är rätt intressant för att det är många som utmärker sig i den här matchen och Chelsea vinner ju helt välförtjänt. Men Ben Chilwell och Timo Werner, det kretsade på något sätt kring dem av helt olika anledningar. Och för Chilwells del så var det att alltså jag har inte sett Tuchel, alltså Tuchel får många utbrott under matcherna, men det utbrottet han fick på Chilwell, det var någonting annat om man säger så. Alltså, det var efter kanske sådär 5 minuter spel som Chilwell, ja, alltså Tuchel hade några invändningar kring hans positionering, att han inte sprang på någon djupledsboll. Och blev fullkomligt vansinnig och man såg Chilwell, han försökte bara ignorera det och låtsas som att han inte hörde. Men jag menar, till och med jag hörde, så att jag antar att Chilwell också hörde vad han skrek. Efter det så blev det betydligt bättre och jag tyckte att Chilwell och Callum Hudson-Odoi på den kanten hade ett jättefint samarbete. Och Chilwell tog liksom en mer central roll, alltså han klev inåt samtidigt som Hudson-Odoi breddade. Och det fungerade väldigt bra att de liksom överbelastade så centralt och de kom till många bra läger. Jag tycker även att samarbetet mellan Azpilicueta som fortfarande hade en lite bredare roll då jämfört med Chilwell på hans kant, Azpilicueta och Werner, det samarbetet fungerade väldigt bra och Werner sprang ju på allt som Aspi levererade till honom. Samtidigt som då Loftus-Cheek som kommer in här och han spelade ju till sig en startplats egentligen i Turin mot Juventus. Gjorde väldigt bra när han kom in och fick chansen från start, har helt välförtjänt och var också genomgående stabil. Det är ju kul att se när det är en spelare som man kanske har räknat bort egentligen, som har känt sig väldigt, väldigt sval. Men han gör det bra här. Och ihop då med att man har en backlinje som är så oerhört stabil där bak, att man liksom aldrig riktigt behöver oroa sig för det, så tyckte jag att Chelsea kom upp i en väldigt hög nivå. Och sen så är det klart där i andra halvlek så får man den här straffen med sig, eller det är ju Tino Livramento, det är ju lite ironiskt då att det är ju Chelseas egna akademiprodukt som skapar den möjligheten då för dem. World Prowse drar in 1-1, men ja, i och med det röda kortet så kan ju Chelsea trycka på sig mot slutet och som sagt, jag tycker att det är helt välförtjänt att de vinner sett över 90 minuter och vilken skillnad det är också att Chelsea får med sig 3 poäng här kontra då en, för att det har ju ändå varit lite minikris ändå efter den senaste veckans förluster, så att det var nog väldigt viktigt för dem att de dels fick med sig 3 poäng här, men också att det fanns andra glädjemoment som då exempelvis att Werner gör mål. Ja, jag får väl kanske nämna det också. Ja, precis, hans mål som blev bortdömt där i första halvlek som jag tycker är fel. Jag tycker inte att det är väl klart att det är en frispark på Azpilicueta eller att det är båda
så långt innan.
Exakt, det är så många steg innan att jag tycker inte att VAR ska kunna gå in och döma bort den typen av mål. Och hade det målet stått då hade vi ju fått en annan typ av match. Då hade ju de varit i ledning med 2-0. Det hade känts mer bekvämt och nu får istället Southampton den här kvitteringen. Men ja, de lyckas ju ordna upp det till slut i alla fall och tar landslagsuppehåll nu med Mason Mount tillbaka också. Något som säkert är oerhört skönt för dem. Det var rätt intressant också med borta supportarna som sjöng skanderade en massa inte så trevliga sånger om Portsmouth bara för att Mason Mount kom på. De hatar ju varandra, de sydkuststäderna.
Just det.
Det var lite humoristiskt om man säger.
Alltså det känns ju som att Werner fick det målet bortom. Det hjälpte ju bara liksom på något sätt ändå dramaturgin för hur viktigt det här var för Timo Werner. Att det kändes ju när han får det målet bortom. Det är ju typiskt Timo Werner att få ett sånt mål bortom på att Azpilicueta går lite fel in i en tackling väldigt många situationer innan. Men att han sen ändå får det sista ordet och att det är Azpilicueta som spelar fram honom till det målet också. Att det fanns något väldigt dramaturgiskt vackert i det där för Werners skull. Det ska, var nog jätte,
ja, det ska, ska tilläggas också att det är Ross Barkley som slår den passningen till Aspilicueta. Ännu en sån där central mittfältare som man kanske hade räknat bort lite grann. Men alltså, som,
han hade man räknat bort för länge sedan.
Ja, men fick sin uppryckning där emot, eller fick ju också chansen mot Juventus och gjorde det stabilt. Så att det är ju fint att säga att gör man det bra så får man fler chanser. Så att vi lär nog se mer av dem efter landslagsuppehållet.
Ska vi bara in Danny Drinkwater också, så
så är ligan samlad. Vi ska inte sträcka oss så långt, tror jag. Lugna oss lite.
Nej, men alltså, måste det vara ganska jobbigt för Saul att se liksom så här Loftus Cheek och Ross Barkley springa omkring på planen samtidigt som han fortfarande bara sitter på en match den här säsongen och den var fullkomligt bedrövlig. Inte något så här höjdarlån för honom hittills, kan man väl säga.
Vi tar oss vidare från Chelsea. Vi konstaterar att Chelsea då kliver upp i ensam serieledning på 16 poäng. Tar oss vidare till Tottenham, Aston Villa 2-1. Alltså, det kändes som en ödesmatch för Tottenham efter ett par tunga omgångar, inte minst då storförlusten mot Arsenal förra helgen. Den sved något alldeles utöver det vanliga, tror jag. Och det har ju sett trögt ut. 2-1 här efter Jungmin Sons fantastiska insats. Han är inte i målprotokollet, men det är ju väldigt mycket Jungmin Son som för det här laget just nu, för att Harry Kane, han blixtrar till då och då, men det är inte riktigt det klippet i steget, inte riktigt den blicken och den touchen som vi är vana vid. Men otroligt viktiga 3 poäng för Spurs och för inte minst Nuno Espirito Santos, Frida.
Min favorit Kane-sekvens var ju när han tog den där frisparken jättesnabbt som höll ju på att smita in bakom Martinez. Han var tillräckligt vaken för att hinna uppfatta att den slog så snabbt, men ja, det var i alla fall ett exempel på att Kane fortfarande, han är ändå het, alltså innerst inne. Mm. Men det är klart, han väntar ju fortfarande på det första målet då. Men när han gör det så är det ju skönt för Tottenham att, precis som du är inne på, att sån glänser. Och det gjorde han ju här. Han är ju så otroligt svår att möta när han kommer löpande sådär. Och han kan, känns som att han kan ta sig förbi i stort sett vem som helst. Och ja, här är det ju den individuella kvaliteten också som gör väldigt stor skillnad för dem. Och ja, det är ju en seger som jag tror inte man kan med ord beskriva hur viktigt det var för Nuno att få med sig det här precis nu innan uppehållet också, för att det är klart att det har varit pressat för honom. Aston Villa är ett bra lag också, ska väl tillägga det att Ollie Watkins i alla fall fick göra sitt första mål för säsongen, så att det var nog skönt för hans del och hans självförtroende hädanefter. Så att en oerhört oerhört viktig seger för Tottenham.
Känns ju spontant som att, nu ska man inte ta saker i förskott här kanske, men Son, på sättet han har lyft, han har ju alltid varit bra sedan han kom till Tottenham, men liksom sättet han ändå har klivit fram när säsongen Harry Kane inte har fungerat riktigt på samma vis, och också samtidigt som Kane pratade om liksom det var Manchester City hit och Manchester City dit under sommaren, så var ju Son liksom, det pratades ju aldrig om Heung-min Son i någon sorts transfer.
Alltså, nej, förlängde väl kontraktet alltså.
Exakt, han förlängde istället kontraktet. Det är ju en framtida klubblegend. Alltså om han fortsätter på den nivån och fortsätter spela i den klubben, att det finns ju
redan nu, måste han anses vara en av de största faktiskt.
Utan tvekan.
För det har vi också sett under perioder som har varit ganska många då Harry Kane har varit skadad ju. Han har ju haft en väldigt skadeförföljd karriär i Tottenham, och då har ju Son klivit fram. Man har ju hela tiden undrat vem är det som ska göra när Kane är borta, men det har ju alltid varit Son som har stått för kvaliteten och som har stått för poängen den utsträckningen.
Enda undantaget är väl just derbyt då förra helgen, men ja, det var å precis. Andra sidan fler än han och Kane,
det var fler faktorer i den matchen.
Men om han skulle säga att när jag är trött på Tottenham och vill dra, så det skulle ju inte saknas klubbar som vill ha honom, det hade förvånat mig något enormt. Jag är ju förvånad att det inte ens har ryktat ändå om andra klubbar, för det är ju en så pass bra spelare, men att han ändå är så Tottenham så pass trogen, levererar, ja, inte i derbyt men i övrigt liksom vecka ut vecka in här, det är ju en klubbikon.
Ja, nej, det kommer ju då en att klubbar hör sig för, och det kommer ryktesvägen. Jag vet att Liverpool har varit en av dem som har hört sig för och varit så här, hur är kontraktsituationen egentligen, men har hela tiden bara fått nej, det är inte intressant, han är inte intresserad av att gå, de är inte intresserade av att sälja. Nej.
Det är säkert
han hade passat ganska bra i Liverpool.
Ja, det är säkert en kulturell aspekt också på något sätt, alltså, som gör att, det vet jag att José Mourinho var inne på det när han var tränare, att han älskade ju sån, och det var ju för att han var väldigt, väldigt enkel att ha att göra med, och menade just på att det har med hans kulturella bakgrund att göra, att det är bara så man är. Alltså man är artig och trevlig och man är lojal, och det visar han ju inte minst här, att han är oerhört lojal mot Tottenham.
Från Tottenham tar vi oss en liten bit då till West Ham, som mötte nykomlingen Brentford, kanske hela ligans största överraskning, eller ja, utan tvekan hela ligans största överraskning så här långt, men kanske det mest spännande laget just nu, Brentford. 2-1 efter sent mål utav Vissa igen, han har gjort ett par sådana nu och avgjort fotbollsmatcher. Oerhört imponerande Brentford.
Ja, han försökte med sin, han har ju den här målgesten att han sätter sig som en, alltså så, zen-position. Det funkade inte riktigt denna gången. Hans lagkamrater var lite för glada för att låta honom sitta och...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Njuta av det ögonblicket i en sån yoga pose. Nej, alltså Brentford går ju från klarhet till klarhet, och det har vi ju sett också, alltså under alla matcherna hittills, att de är väldigt, alltså dels är de väldigt spännande att följa, alltså under matchens gång, för att de är väldigt modiga, de trycker upp med väldigt mycket folk, att de har den här självförtroendet, att de vet att vinner de bollen högt upp, ja men de har de spelare längst fram i en Boom och Ivan Toney och sådär som kan göra mål, och det är väl den tron som gör att de vinner den här typen av matcher också, att de inte backar hem, för att på något sätt så hade det ju, alltså Brentford var bra under den första halvleken, men i den andra halvleken så tryckte ju West Ham på och liksom visade hela sitt register, så att, att Brentford får med sig 3 poäng, det har ju att göra med att de verkligen vågar spela trots att de liksom inte backar hem och känner att 1-1 är ett bra resultat, utan att de hela tiden fortsätter att driva på framåt.
Och jag får ändå lite känsla utav Brentford. Jag tycker vi har sett det här mönstret, spelare eller lag som skaffar sig en identitet i Championship, blir samspelta, hittar sin liksom modell, tar med sig den liksom ganska tydligt upp i Premier League och är väldigt framgångsrika första säsongen. Vi såg, jag menar, Sheffield United för ett par säsonger sedan, Leeds förra säsongen.
Sitter där och säger att de kommer åka ur nästa år.
Brentford, den här. Ja, det är lite det jag är inne på liksom, att det ser ju otroligt, men det känns som att man har sett det här förut, just lag som etablerar ett spelsystem och en identitet och en lagsammanhållning i Championship, som också fungerar i alla fall under någon säsong i Premier League.
Fast Brentford har gjort det på ett helt annat sätt också, med att det är en sån otroligt tydlig värvningsstrategi, otroligt tydligt sätt hur klubben styrs och allting, som pågått i väldigt, väldigt många år nu.
Absolut, jag menar, det får man ju säga om Sheffield United också, och Leeds till viss del med, kanske inte Leeds i så många år, men Bielsa byggde ju ändå upp det här laget och
liksom, så är det,
trollade fram den här identiteten och det här spelsättet med de spelarna, och det är liksom kärnan han hade då är fortfarande kärnan han har nu. På samma sätt för Sheffield United var ju kärnan som kom upp från Championship också kärnan som var väldigt framgångsrika den första säsongen i Premier League, och det ser vi nu med Brentford också. Det är samma kärna som har liksom
Men sen tänker jag att Brentford nu, utan att liksom lägga allt för mycket detalj här på hur Sheffield United och Leeds har rekryterat spelare, så är det ändå tydligt att Brentford jobb var ju väldigt tidiga ute med hela den här liksom ganska moderna statistikbaserade analysmetoden. Absolut. För att värva spelare, hitta spelare, scouta spelare.
Nej, men jag säger inte att de har samma, att de har haft samma metod, utan de har ju gjort det på olika sätt liksom, och Brentford har ju verkligen sin, och det är mycket möjligt att de är mer framgångsrika med det på längre sikt än de andra två. Jag har bara en teori om det här med att bygga. Att man i championship, om man har lite resurser och man har en bra tränare och en bra strategi, så kan du bygga någonting i championship som man också kan ta med sig upp i Premier League.
Alltså för mig är ju Brentford mer, alltså ska man jämföra dem med någon klubb, så tycker jag att man ska jämföra dem med Brighton. Och vi ser ju att Brighton är en sån klubb som nu börjar de få, alltså skörda sina framgångar efter att under ett par år har satsat på en tränare. Så det finns ju likheter mellan dem, så att jag tycker nog snarare att det är att Brentford kommer att vara lite mer som Brighton och ändå hänga kvar x antal år. Problemet är väl det där att man måste gärna behålla sina spelare också. Ivan Toney kommer definitivt vara på olika klubbars radar om han fortsätter som han har gjort den här säsongen. Så att det är väl i så fall det som skulle vara ett frågetecken. Å andra sidan så hittar Brentford alltid en ny spelare att ersätta med när de säljer en striker. Så att jag är inte så bekymrad för att de liksom kommer att åka ut nästa säsong då, eller att det är inte ett luftslott, men att det kommer börja gå ut för. Jag tror att de har hittat sin modell och de kör på den.
Kommer man se ihåg att Ivan Toney handplockades väl in till klubben också inför säsongen som de faktiskt gick upp. Dessutom, han är inte någon som de har byggt liksom längre sikt heller, så han är också en del av att de hittar den här spelaren i en lägre division, plockade in honom och han har varit en succé. Men han kommer ju garanterat att Aston Villa kommer ju lägga ett bud på runt 350-400 miljoner för Ivan Toney nästa sommar, oavsett vilken anfallsuppsättning de har. Det är helt uppenbart. West Ham kommer väl dyka upp på ett hörn där och vilja vara med också i leken, men han kommer ju attrahera intressenter i alla fall, uppenbarligen.
Vi tar oss därifrån till krismötet för helgen då, Leeds-Watford, som ju också slutade med att en tränare fick gå. Det var inte Bielsa. Det var, vad heter han?
Chisco,
precis. Som faktiskt fick sparken då efter förlusten mot Leeds. 1-0 blev det där. Viktiga poäng för Leeds.
Är det inte lite väl?
Inlett den här säsongen väldigt svagt, i alla fall poängmässigt.
Är det inte lite väl reaktionärt att kicka tränaren i det här läget 2-2, tycker jag? Nej, så dåliga har inte deras resultat och insatser varit sedan något, tycker
jag. Jo, det har de.
Du tycker det? Att jag tycker det är lite tydligt med.
Fullkomligt.
Ja, men det är också Watford. De sparkar tränare i högre takt än andra.
Och sen var plötsligt Ranieri tillgänglig, som det nu verkar bli. De ska ta över. Det är väl inte officiellt än kanske med Ranieri, men det verkar väl som att det är han som ska ta det där tränarrodret. Och det,
jag tror inte man kan hitta många supportrar som motsätter sig att man gör sig av med Chisco. Alltså man har sett det de senaste veckorna att det har helt enkelt inte fungerat. Han har inte fått ut maximalt utav spelarmaterialet. Och alltså Watford har ju den här modellen där de gör sig av med tränare ganska tätt inpå. Jag tror de har haft 15 tränare under det senaste årtiondet, om man då räknar med Flores Sanchez som
har varit två gånger.
Ja, precis.
Sanchez Flores.
Sanchez Flores på andra hållet.
Andra hållet, ja.
Nej, men alltså, så att, och det är väl klart att man kan tycka vad man vill om en klubb som har den strategin, och vi vet ju att Chelsea också har samma typ av strategi, det här med att man gärna gör sig av med tränare om man inte får det önskade resultatet. Men å andra sidan så Watford har ju ändå hängt i, alltså har många säsonger bakom sig i Premier League och har hela tiden lyckats ta sig upp från Champions League när man väl har åkt ur, så att så länge det här fungerar för dem och det är kostnadseffektivt framförallt, det vet jag väl inte om det är, men så länge man kan göra det rent ekonomiskt så kommer de ju fortsätta göra så. Så att jag tycker inte det är fel. Problemet är väl att det får ju inte bli som för två år sedan när Sanchez Flores kom in och det fungerade inte alls, och sen så försvann han igen, och sen så slutade det med att Nigel Pearson var jättenära att lyckas få dem att hänga kvar, men sen så hade man en fallout med honom också. Så får det ju inte bli. Men skulle man få in en tränare nu som kanske kan få lite fart på dem och det visar sig att man stannar kvar i Premier League, ja, men då har det ju varit värt det ju.
Ja, men senaste 6 åren, det är ju en, eller 5 åren faktiskt, det är en skön radda. Det är Kike Sanchez Flores, det är svårt att säga det där namnet.
Kike Sanchez Flores är inte svårt att säga.
Kike Sanchez Flores. Walter Mazzari, Marco Silva, Xavi Gracia, Sanchez Flores igen. Och sen en caretaker då i några veckor i Hayden Mullins, sen Nigel Pearson, sen Hayden Mullins igen då, fick ta över några veckor när Nigel Pearson hade sparkat. Sen Vladimir Ivic i 4 månader. Och sen då Chisco sen december förra året. Så att det är ju ingen av de här som har suttit över en hel säsong.
Här sitter ju också Diego Martinez borta och är ledig. Vi kunde inte blockat in honom. Det hade ju varit perfekt liksom liksom fortsättning på den här raddan av tränare. Jag tycker ändå Watford att träna som en spanjor. Jag tycker det hör till. Men ja, Ranieri känns som lite mer safe bet om man jämför med vad de har gått på tidigare. Sen tror jag att Diego Martinez har varit ganska roligt, men det verkar ju bli Ranieri.
Vad finns det att säga om matchen då? Leeds, Watford 1-0.
Ja, det är ju väldigt viktigt för Leeds att äntligen få den där segern. Och tyckte väl att den spelaren som stack ut här var Daniel James, som man har väntat lite på. Alltså Leeds har ju arbetat ganska länge för att få honom till klubben, så att det var ju viktigt för dem att han börjar visa sina framfötter, och ja, tyckte jag att han gjorde det här.
Och det har ju faktiskt sett bättre ut sen vad heter han? Jag tappar namn hela tiden. Calvin Phillips har kommit in i laget igen och stadgat upp det där mittfältet lite grann.
Kul för Diego Llorente att få nöta också. Ganska fint avslut ändå.
Verkligen. Vi har ett par matcher kvar. Vi ska se något om Crystal Palace Leicester. Leicester som har det tungt. Frida, vad beror det på? Varför får inte Leicester det att flyga nu? Det känns ju som att fan, de ska ju vara med där uppe.
Ja, om vi oerhört oförtjänt 2-0-ledning också där i halvtid. De hade ju inte haft någonting egentligen. Och det hade varit Crystal Palace som hade tryckt på. Och sen så får man det här då målet från Iheanacho efter ett misstag av Joakim Andersen. Och sen så utökar VAR det då precis innan halvtid. Och sen så stod man på 2-0, och då tänkte man ju att men då kan de kanske få med sig en seger här i alla fall. Men nej, det var Palace som tryckte på det andra halvlek, och det är ju ett väldigt roligt lag att titta på. Alltså ingen vill inte liksom vara, vad säger man, disrespectful mot Roy. Men det är väl klart att det är roligare att titta på ett lag som pressar väldigt högt eller vill vinna tillbaka bollen väldigt högt upp i planen, jämfört med då ett lag som snabbt faller neråt. Så att Crystal Palace tryckte på, och sen så gör ju Vieira det här genidraget med dubbelbytet när han byter in Oliss och Schlupp, som båda hamnar i målprotokollet. Och de hade ju faktiskt kunnat vända helt på siffrorna där. Jag hade någon chans där på slutet. Det hade väl varit liksom pricken över iet om Benteke också hade fått komma in och göra ett sånt där inhopparmål. Men nu slutade det 2-2. Det var klart att Crystal Palace var ju missnöjda efteråt och hade ju önskat att de skulle få med sig alla 3 poängen, men Leicester ska vara glada att de fick med sig 1 poäng här, och det är ju oroväckande i sig att det är den sammanfattningen som följer.
Ja, också att det är liksom sådana, det känns som så försvarsmisstag som vi liksom inte har sett från Leicester tidigare. Det har ju varit ett av deras signum att de hela tiden får fram nya försvarare som levererar och blir liksom matchvinnartyper i sitt försvarsspel. Det saknar man helt den här säsongen.
Och det har vi ju nämnt också i tidigare avsnitt, just det här med att när man både har Johnny Evans och Wesley Fofana skadade, då har det inte sett riktigt lika tryggt ut. Westergaard och Soyuncu, de har sina svagheter båda två, och nu har vi sett dem i x antal matcher här på sistone, och det är väl klart att det är inte optimalt för Leicester att ha det på det viset.
Ja, jag bara saknar Johnny Evans onekligen. Det är en underskattad fortfarande mittback skulle jag säga i ligan. Han är en av de allra bästa. Det visar ju bara resultaten på hur det går när han är där och när han inte är där.
Verkligen.
Brighton Arsenal, Frida Fagerlund derby.
Jag undrar om Gabriel har hittat sin tand igen. Han har
han fick ju med två tänder va?
Nej, alltså en tand nu och sen så tappade han ju en faktiskt mot just Brighton på hemmaplan förra säsongen. Det är rätt konstigt att det alltid sker mot Brighton, men
han har tappat tänder mot Brighton två separata tillfällen.
Ja, precis.
Ja, det är makalöst ändå.
Ja, men ja. Å andra sidan så höll ju Arsenal nollan här ju, så att, och det hade han ju en stor del i. Och det är väl lite det, ja det säger ju en del om Brighton och hur bra de är just nu när man tycker att det är starkt av Arsenal att hålla nollan och få med sig en poäng borta mot Brighton. För att ja, Brighton var det bättre laget här. De försökte ju hindra Arsenal från att spela ut kort från backlinjen. Lyckades med det väldigt bra genom att trycka upp egentligen fyra spelare. Vilket gjorde att Ramsdale ofta valde den längre bollen. Och i luftduellerna så hade Arsenal ingen chans mot Brighton-spelarna. Tror att Aubameyang, alltså han var otroligt effektiv just i luften mot Spurs. Jag tror att han vann så här 6 dueller av 8. Men här vann han alltså 1 av 5. Tror jag,
men Spurs har ingen Lewis Dunk.
Nej, precis. Det är en stabil backlinje de har där bak. Och inte minst då med Duffy som jag blir lika häpen varje gång jag ser Brighton och att det är han som står i den backlinjen och är oerhört stabil och bidragit väldigt stort till att de har sett så bra ut som de har gjort defensivt. Så att Arsenal hade egentligen ingen chans på det sättet. Och vet jag också att Brighton, de studerar sina motståndare, eller Graham Potter studerar motståndarna väldigt väl, kommer alltid väldigt väl förberedda. Och då blir det lite så här om Arsenal inte har fler idéer. Ett mittfält som försvann helt, ganska många som underpresterade. Ödegård, jag vet inte vad han var. Han var inte på planen i alla fall. Smith Rowe försökte ju göra sitt och Saka försökte göra sitt. Men ja, de räckte helt enkelt inte till den här dagen.
Alltså Saka hade väl ändå visst, jag skulle ändå säga, han skapade en hel del mot Dan Burn där liksom med sin fart och kom förbi några
gånger. Det borde han göra, tycker man. Alltså.
Ja, men han gjorde det likväl ibland, men sen räckte det ju inte till att göra ett mål. Liksom.
Nej, det var ju det jag menade med att de gjorde ju sitt, liksom Smith Rowe och Saka, men det räckte inte.
Känns som att Saka borde kunna springa mellan benen, så här, vid knäna på Dan Burn.
Blir så glad att se att Marco Correa kommit in på ett fint sätt också här liksom i sin nya Premier League-vardag. Jag bara slänger upp, såklart bara lyfter spanjorerna i varje match vi pratar om. Men Cucurella, riktigt fint nyförvärv, precis som man väntar sig hittills ändå. När han springer fram där på den där kanten och inte då behöver ha Dan Burn som älgar allt för långt fram istället. Utan han får ingå i trebackslinjen istället.
Ja, precis. Ja, det är ju tre fyrtorn de har där längst bak i Brighton. Jag vet inte vad, alltså Dan Burn är väl närmare 2 meter.
Ja.
Det har vi varit inne på.
Därav älgar fram.
Är han ligans längsta utespelare eller är det Vestergaard? I någon av dem. Det här måste jag ju ta reda på. Det här är statistik jag ska ha i bakhuvudet.
Förr hade man ju alltid Peter Crouch som satt där och var redo liksom.
Men precis.
Det var ju några år sedan.
Dan Burn 1,98, då tror jag Vestergaard är 1 centimeter längre, förstår ni.
Då finns det ingen över 2 meter i längden. Kanske inte finns.
Inte bland utespelarna. Ja, det skulle kunna vara Jeremina kanske.
Men Jeremina är inte 2 meter lång.
Nej, det är kanske inte. Vestergaard är
Jeremina 1,95 för övrigt.
Ja, precis. Nej, men då har han ju
bra content
ju,
nu.
Ja, det är riktigt bra. 1,99 på Vestergaard. Jag tror Vestergaard är längst utespelaren då. Dan Burn 2. Ja, kanske. Ja, det kan nog finnas några stycken där mittbackar runt Matip eller något sånt också. Det är en lång jävel.
Jag tycker inte man ska förringa Dan Burn alltså när han kliver framåt. Jag minns fortfarande matchen mot Liverpool förra säsongen. Verkligen. När det var han som kom fram i de ytorna på vänsterkanten, så att det ska man verkligen inte förringa. Han är bra offensivt också.
Precis, han är mer än bra bara på huvudet för sin längd liksom. Han är faktiskt väldigt fin med fötterna. Har både passningsregister och viss teknik. Det ska man ge honom. Wolves Newcastle 2-1. 2 mål utav Huang Hishan, eller är det Hishan Huang? Jag vet inte, det är alltid svårt med förnamn och efternamn.
Alltså det där är ju så godtyckligt, det här är kanske lite off topic egentligen, men alltså. Det här, alltså för att enligt TT-språket då, om man, som man ändå använder som sorts bas för hur man ska skriva namn och så vidare i artiklar och sånt, så är det så att kinesiska och sydkoreanska namn ska du börja med efternamnet när du skriver på svenska. Precis, för att det sägs så i de länderna. Mm. Det är samma sak i Japan. Men i Japan så ändrar man, japanska namn ändrar man ändå över till att ha förnamnet först. Till exempel att det skulle vara Tomiyasu Takehiro. Egentligen om man ska vara liksom konsekvent med det. Precis som det är Hyunmin Son. Eller Son Hyunmin blir det ju till och med då på TT. Ja, det var min lilla liksom käpphäst. Men oavsett vilken ordning man säger hans namn så gör han det ju väldigt bra just nu i Wolves. Där kan man ju konstatera två...
Så när du reser till Japan så är du
Asahara Makoto.
Asahara Makoto.
Ja ja, det är
ja,
så här.
Jag
är
kör på den brittiska och det är Wang Hishan. Då kommer jag säga namnet.
Wang är väl, ja. Vi kan väl nöja oss med Wang.
Ja, men Wang Hishan är ju då efternamnet först.
Ja, all right.
Så att det är korrekt.
I vilket fall så var det ju intressant att han ersatt ju Adama Traoré här, och Adama Traoré är ju, han har ju varit den spelaren i Wolves som, ja men en av dem som ändå har glänst, men här ser man ju att
på det mer är ett problem.
Ja, det är ju ett problem det här med att han inte har någon slutprodukt, att han inte, alltså han gör helt enkelt inte tillräckligt mycket poäng, och nu har Juan kommit in, har ett väldigt fint samarbete med Jimenez och producerar då två mål, så att helt plötsligt så blir det ju svårt för Traoré, eller hur ska man motivera att han ska ta plats där istället till vänster, alltså det är, ja, det är inte lika lätt längre att få honom att hävda att han ska spela, och detta kommer ju i efterdyningarna av att den senaste veckan att det har pratats om att han ska skriva på ett nytt kontrakt med Wolves som ger honom en monsterlön, och han kommer vara en av de absolut bäst betalda i laget, så att ja, en intressant, det var intressant att följa helt enkelt.
Och kul att se Jimenez efter, framförallt förra veckan när han ju fick avgöra, de mötte den gången, det minns jag inte, men han avgjorde
Southampton mötte de. Oavsett var det liksom viktigt att Jimenez verkligen har kommit igång, assisterar ju båda målen till Huang här, och att Huang verkar ju vara den här slutprodukten som de har saknat. Kan man ju lugnt konstatera just nu. I alla fall just nu på det sättet han...
Han har ju gjort många mål i sin karriär. Han har ju varit oerhört duktig i Salzburg.
Ja, otroligt kyliga, fina, liksom behärskade avslut i båda fallen här också. Det känns som att det var lite det här Wolves behövde. Att ha någon som verkligen kan sätta de här chanserna väl när de skapar dem också. Och jätteviktigt för dem såklart att få ännu en tre poäng av det här. Och hitta någon form av momentum med tanke på vad ändå... Vilka förhoppningar man ändå borde ha på det här laget sett i truppen och kapaciteten som finns.
Nej, men plötsligt så ser ju trion Jimenez, Trincao och Wang jätteintressant ut tycker jag. För Trincao har ju också sett väldigt fin ut, och nu om Jimenez kan komma in och liksom hitta tillbaka till sin form igen efter huvudskadan.
Och då hamnar vi i Adama problematiken som Frida var inne på.
Precis.
Och att alltså... Ja, är han överflödig, men samtidigt vet man att om man skulle sälja honom och göra sig av med honom kommer han säkert göra dundersuccé i nästa
klubb. Kom till Liverpool nu.
Tror du han gör det?
Ja, men de vill ju skriva en nytt kontrakt med honom, så det vore ju konstigt att de kan inte göra sig av med honom. Det blir
Men grejen är att han måste
producera fler poäng, och det har man sagt om honom i otaliga säsonger.
Alla tider.
Men det är oerhört viktigt att det där släpper för honom, för att annars kommer det bli problem för honom att ta plats här.
Ja, vi bara konstaterar att Burnley och Norwich spelade 0-0. Och sen så tar vi...
Kul för Norwich med första pinnen för säsongen.
Det var deras första pinne till och med.
Ja, det var så pass.
Stackars Norwich.
Alla lag tar
lite mindre naivt Norwich nu. Och det är nog det de måste koncentrera sig på om de ska börja plocka en massa poäng, eller tillräckligt många poäng för att ens ha en chans, den minsta chans att hänga kvar.
Jag tänkte att vi skulle säga något om Newcastle också, och Steve Bruce som ju lär hänga löst nu. Det är ju...
Men han gör ju aldrig det riktigt.
Tre poäng bara så här långt efter 7 spelade matcher.
Man tror ju jämt att han ska... Ja, men nu måste han hänga löst. Men det gör han ju inte, och det har ju att göra med allt det som sker utanför planen och övertagandet av klubben och sådär som Mark Ashley kämpar för att få igenom. Så att fram tills det så kommer han nog inte... Ja, men ge sig in i den diskussionen så där märkbart. Men jag tycker väl att Steve Bruce problem i det här fallet är att efter samtliga Newcastle matcher nu hittills under säsongen egentligen, så har han hittat en massa positiva saker att ta upp, och det har funnits alltså positiva saker från Newcastles matcher, men nu måste det nästan liksom, det måste börja hända någonting. Man måste ta den där tre poängen, för att man kan inte bara plocka en massa kryss och sen så förlora fyra matcher och så ska man känna sig nöjd med det. Det funkar ju inte, då åker man ur. Så att nej, de måste definitivt bli lite, ja men framförallt mer kliniska. De har missat väldigt många chanser också de senaste veckorna, så att ja, han har att jobba med det i alla fall under uppehållet.
Man väntar ju på att Saint-Maximin bara ska tappa det helt och hållet på liksom resten av laget. Alltså bara bli så tokfrustrerad på att han i princip just nu springer omkring själv och försöker göra saker utan att det liksom blir någonting av det, och de tragglar på det sättet de gör.
Vi har fått frågor i vanlig ordning. Väldigt mycket frågor om Ole Gunnar, bland annat från Babylona som skriver: kan ni betta på hur länge Ole blir kvar? Ja, alltså de har ju ändå investerat i Ole.
Ja, jag tror att han blir kvar. Det är, enligt rapporter också, så ska det inte finnas någon chans att han får sparken nu i alla fall. Så det avgörs väl på vad som händer, ja, men efter landslagsuppehållet och alltså månaderna efter det. Sen samtidigt så vet vi att Man United är ju sådär att helt plötsligt så vinner de 30-11 matcher i rad, och sen så tror man att allt är frid och fröjd. Och sen är man tillbaka på ruta ett igen. Så att det går ju upp och ner, och det kommer nog fortsätta gå upp och ner så länge man har Solskjaer. Det får man helt enkelt acceptera. Problemet är väl att den truppen som Manchester United har gör ju att man egentligen skulle vilja räkna Man United som en titelkandidat. Men man gör inte det riktigt, just av den anledningen att det känns alldeles för instabilt. Och att säkert mycket av det beror på Solskjaer, eller att han får i alla fall ta det yttersta ansvaret för det.
Ja, men det är det. Så länge du har den kvaliteten i laget kommer du vinna fotbollsmatcher. Och det är det att liksom, spelare som Ronaldo, Bruno Fernandes bailar ju ut Solskjaer på att de avgör matcher och ser till att det blir tre poängar och det blir liksom frid och fröjd för stunden. Men sen vet man fortfarande att de har samma problem som de har haft ett ganska bra tag nu. Så att jag tror också att han kommer nog sitta kvar där på att han har ett så fruktansvärt bra lag att jobba med, helt enkelt.
Daniel Alsen skriver: vilket är det bästa laget utanför topp 4? Något lag förutom Leicester, Tottenham och Arsenal som kan hota om Europa League-platserna? Definitivt, jag tror att Brighton kan göra det den här säsongen. Jag tror att Everton också kan göra det den här säsongen. Sen är ju frågan om de har uthålligheten som krävs för att göra det. Men båda de två lagen tycker jag.
Jag vill ju inte räkna bort Arsenal från. Jag vet inte om du nämnde dem där, men de
förutom Arsenal och Spurs då, ja, som kan hota.
Ska ju väl också vara med ändå i.
Ja, jag vet inte om Everton. Jag tror inte att de har bredden, alltså tillräckligt bredd, tillräckligt. Nej. En tillräckligt bred trupp för att kunna
De är verkligen beroende av att inte åka på liksom ett jobbigt skadeläge. Får de behålla sin trupp intakt? Lite sådär Leicester titelvinnarsäsongen där de kunde spela med samma 11 spelare i stort sett 38 raka matcher.
Ja, för Brightons del så gäller det ju just det där att man ska hamna i en sån här period där man inte kan göra mål återigen, för att själva grundspelet sitter, de kommer till farliga lägen, sen gäller det att de utnyttjar det också. Sen har de ju haft alltså, lite marginaler på sin sida också. I vissa matcher ska man ju inte förglömma, exempelvis mot Palace och sådär, att de får med sig någonting därifrån. Så att, ja, det är svårt att säga, men jag tycker att det är många lag där i mittenskiktet som är jämnbra och mycket väl ska kunna blanda sig i alltså, och hamna på en femte plats där. Det är Men jag tror nog West. Att topp 4 blir nog den vi ser nu.
Ja, det tror jag också. West Ham ska vi också såklart nämna. De har ju fortfarande ett väldigt bra lag. Nu har de fått tillbaka då Thomas Soucek också från sitt uppehåll. Michael Antonio är tillbaka från sin avstängning och så vidare. Det finns ju ett väldigt, väldigt bra lag där.
Sen har ju de den här Europa-ryggsäcken också.
Men de är ju redan där, precis. Och den ryggsäcken vet vi är rätt tung att bära över en säsong.
Det är ju det.
Har börjat bra ändå. Alltså just Europa-äventyret isolerat i alla fall med.
Ja, absolut.
Det är inte bara att åka till Zagreb och plocka tre poäng och göra det mot Rapid Wien. Det ska liksom, jobbet ska göras, så har de gjort.
Ja, och jag tror att de kommer vara med en bra tag. Jag
menar, det som var för överraskande egentligen nu i helgens match var ju att David Moyes inte gjorde några byten. Och det tänkte man ju att, det trodde man ju kanske att han skulle göra i och med att en del av de spelarna spelade ju mot Rapid Wien också och har spelat många matcher den senaste tiden. Så att, ja, vi får se hur de klarar av den rotationsbiten där.
Ja, det får vi göra. Hörde ni, det var allt vi hann idag. Tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen som vanligt. Fram till dess så kan ni lyssna på Makoto i Allsvenska podden, Damallsvenska podden och så vidare. Får väl göra en liten plugg för dem också då.
Ja, det blir Damallsvenskan, blir det ju här i eftermiddag, så att har ju hänt mycket under helgen.
Och som sagt, om ni har missat det så la vi ju alldeles nyligen ut en dokumentär om Tyresö FF. Den ska ni kolla upp. Den finns
Missa inte den.
Nej, den finns på sportbladet.se, finns i Damallsvenska feeden där.
Som inte annat för att höra Kristoffer Bergströms ljuva, numera föräldralediga stämma. Mm. Som man inte gör annars i Damallsvenska podden nu för tiden. Så att bara av den anledningen in och lyssna på dokumentären.
Exakt. Men tills vi hörs nästa gång på
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och återhörande.